Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Varmt välkomna till Burleskpodden. Varmt välkomna till Burleskpoddens årsavslutningsprogram till och med. Jag heter Aurora Brännström och vi sitter på Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering, precis som vanligt. Och Burleskpodden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Ja, 2018. Burleskpoddens andra år. Vilket fantastiskt år vi har haft. Jag är så glad att jag får förtroendet att vara eran värd här i poddeten, er burleska värd. Ännu ett år. 2017 var ju lite galet, vårt första år där vi bara pumpade ut massor med program. Jag tror det blev 30 stycken. 2018 har vi liksom jobbat lite mer i lugnt tempo. Vi har gått ner och vi har gjort ungefär hälften så många program i år som vi gjorde mot förra året. Och vilket har känts ganska skönt tycker jag. Då har vi liksom haft tid att jobba mer metodiskt och det har blivit på ett annat sätt. Och jag tror att framtiden kommer se ut ungefär som det här året. Ännu vet vi inte så mycket om 2019, men jag tänker att ungefär 15 program per år är liksom en ganska bra nivå. Sådär. Det här programmet, vår årskrönika, här kommer ni att få höra klipp från de program som vi har släppt under året 2018. Jag tänkte berätta lite grann om alla mina gäster och så får ni veta lite grann vad som har hänt bakom kulisserna kanske. Yes! Är ni redo? Jag är verkligen redo. Så jag tänkte gå igenom de program som vi har haft här under 2018 och så kommer det att bli klipp från dem. Första programmet, vi började storstilat. Då fick vi hit Pepper Potemkin, detta energiknippe. Det var oerhört härligt att få ha dig här, Pepper. Man blev ju väldigt inspirerad och uppväckt, om inte annat, av din fantastiska energi. Väldigt glad blev jag.
Men många år innan dess, då var jag en person som, nej men inte ska väl jag, nej. Vilket också är helt sjukt, att jag då ändå vågade, nej fan jag gör det.
Ja.
Och sen har det ju bara liksom, det var ju som en snöboll som bara rullade bort och så bara allting har öppnat sig mer och mer.
Ja.
Så att det är också en grej att jag bara sket i allt och körde faktiskt. Jag fattar inte vad det var som tog åt mig riktigt.
Men, precis, och vad hände i dig med det liksom? Hittade du dig själv eller hittade du en ny del av dig själv?
Nej,
eller?
jag skulle nog säga att jag blommade ut mer. Mm. Alltså, jag mognade mer liksom, på ett personligare plan och med allt, alltså jag har aldrig haft något problem, alltså just så här klassiskt man tänker med burlesk att man ska, det är ju med kroppar, kroppsfixering.
Mm.
Jag har aldrig liksom tänkt att så, vad små bröst jag har eller fula ben eller något sånt. Jag har inte brytt mig liksom, utan det är, jag har det jag har och där, så här ser jag ut och varit stark i det. Men, och sen kom jag in då i burleskvärlden där man ser att det är en sån kroppsfixering i många lägen.
Mm.
Och ändå bara, nej men vadå? Vi kör ja. Allihop, vi har ju kul och alla får vara med. Och det var ju det som man blev, fick lära sig mer och mer. Att nej men det här är ju kvinnor och män som ser ut som de gör. Och det är ju det bästa som finns. Och jag menar, för mig är det ju det säkraste, eller ja, det snyggaste, det sexigaste är ju en självsäkerhet på scenen.
Ja.
Att du bara kör.
Mm.
Och jag tycker själv att jag alltid gör det när jag står på scen. Jag hoppas att de som ser mig uppfattar det också, så att de inte bara, fan håller de på med? men samtidigt, jag resonerar så här, take it or leave it. Alltså, det blir vad du gör det till. Och jag vill också ha roligt på jobbet.
Ja.
Så att då...
Men det är väl en ganska vinnande attityd,
ja, tänker jag. Ja, men jag tror det. Och jag kör den stenhårt mer och mer. Liksom, ja. För att jag mår bra av det.
Det är så härligt att få hit gäster där liksom... Jag vet ju aldrig riktigt vart samtalet ska föra mig. Jag har ju en tanke om ungefär vad jag vill fråga och vad jag vill säga och sådär. Men sen så kommer gästen och så kan det bli någonting helt annat eller någonting helt nytt. Och ja, Pepper var en sån person som drog iväg med mig och samtalet, och det var väldigt, väldigt härligt. Efter Pepper på Temkin så hade vi del 2 av det här Club Kids som vi hörde del 1 av förra året. Och i det här programmet så träffade vi Simon, Karin och Maria som pratade om klubblivet i Stockholm och deras erfarenheter av det. Väldigt roligt. De här Club Kids-programmen har ju varit en del av det sexualpolitiska och sexualupplysande arbete som vi också vill bedriva här med Burlesque-podden. Förra året så fick ju jag ett stipendium ifrån RFSU och Ottarfonden för att bedriva just den typen av arbete. Och då har vi i år sänt 2 stycken delar av Club Kids. Så nummer 2, som sagt, Simon, Karin och Maria. Tack för att ni var här. Det var jättetrevligt att få prata med er.
Vad händer med er där? Vad händer i klubbmiljö? Liksom, känslomässigt, fysiskt, sexuellt kanske?
Ja. Där så skulle jag ju säga att det bästa exemplet är de klubbar som är mer åt fetischhållet. Liksom, där du faktiskt får klä upp dig och du använder latex eller PVC eller mycket glansiga kläder och mer, kanske att jag lägger mer energi på en outfit för en sån klubb än vad jag gör normalt. Där så är det ju faktiskt att det är någon typ av rent fysisk känsla som är kopplad till att gå ut i den miljön. Och särskilt, alltså det som jag uppskattar så mycket, både med den mer fetischmiljön men också gott och subkulturscener, det är ju att alla som, eller ja, inte alla, men de flesta eller många som är där är en del av faktiska dekoren.
Mm.
Alltså att det inte bara är en häftig lokal, utan du kommer in och du ser alla de här. Alltså det är som att träda in i en annan värld.
Mm.
Som jag gärna hade velat att hela världen såg ut. För att jag tycker att det är oerhört estetiskt tilltalande.
Mm.
Och det gör mig glad.
Mm.
Jag gillar att jag aldrig någonsin känner mig överklädd. Det är en stor del av grejen med det som är skönt med burlesque-scenen för mig. Att jag är aldrig någonsin mest överklädd. Jag är aldrig någonsin ett spektakel bland en massa människor i jeans och t-shirt. Och jag tycker det är jätteskönt. Den här känslan av att känna mig som alla andra. Att inte sticka ut tycker jag är fantastisk.
Mm.
Det är liksom en befrielse att gå all in och bara ta på sig precis vad som helst. Eller hur lite som helst. Och du är ändå aldrig värst.
Mm. Precis, och veta att ingen kommer att komma fram och fråga en ifall man är på väg till en filminspelning eller varför man ser ut så där eller någonting i den stilen, utan folk kommer bara liksom, nej men det är väl helt normalt liksom. Jag tycker det är otroligt skönt faktiskt.
Program 3, då fick vi besök av Lady Rivet, denna fantastiska kvinna, denna entreprenör och positiva feministiska boost skulle jag vilja säga. Tack för att du ville komma och dela med dig och inspirera oss, inspirera mig och oss. Vilken power kan man väl säga, verkligen.
Jag blir väldigt nyfiken när du säger liksom er form av feminism. Vad är det för en slags feminism?
Ja, nej men som sagt, det vi enades över var just det här att ja, men varför ska man inte kunna få vara sexuell? Att just det här som jag brukar prata om i burlesken också, att vända sexuellt objekt till sexuellt subjekt.
Mm.
Att ibland kan det kännas som att man nästan inte får vara så kvinnlig som man skulle vilja vara, till exempel. Att det kan finnas människor som tycker att så här, nej, men det där är inte tillräckligt feministiskt, eller till exempel. Men alltså, vi tyckte tvärtom, nej, det är ju precis det här som är feminist. Det är klart att vi ska återerövra vår sexualitet. Och ja, just i och med burlesken också, för mig handlar det just mycket om det att, ja, som sagt, få vara ett sexuellt subjekt istället för objekt. Och att det är liksom inget, det är inget fel i att vara lättklädd, och det är inget fel i att visa upp sin kropp och så vidare, utan det kan finnas en väldigt styrka i det och att få ta den platsen.
Efter Lady Rivet så fick vi hit Anders Fox. Och Anders Fox var det väldigt roligt att få intervjua, därför att han, eller du Anders, är ju inte burleskartist, utan en person som har liksom en helt annan ingång till burlesken. Anders är ju magiker, och har jag träffat på honom i burleska sammanhang, och han har väl liksom kommit in i burlesken med sin magi, och det var väldigt roligt att få höra liksom hans historia kring, men hur du, Anders, ser på burlesk utifrån att du tidigare kanske inte visste riktigt vad det var. Och så fick du plötsligt arbeta i en miljö med en massa burleskartister och komma med din magi in i burleskens magiska värld. Väldigt roligt.
Men burleskpubliken,
ja,
var liksom bara med en stor öppen famn.
Mm.
Det var helt magiskt.
Ja, magiskt.
Ja, men det var, ja, men verkligen, även om det låter ironiskt just nu, eller väldigt sådär konstigt klyschigt. Ja, men det var magiskt. Så.
Vet du att jag kom på att livet är klyschigt? Alltså, klyschor finns ju för en anledning.
Ja, jo, men det gör det. Det är bara man inte vill använda dem, som man blir facketterad eller att det är facket. Det är väl det.
Jo, fast det är ändå så här, det är fint på något sätt. Men okej, men vad är det som, kan du sätta fingret på liksom varför du kände så? Vad det var med burleskpubliken som gjorde det här möjligt liksom?
Jag tror att det har att göra med att det, som sagt, själva burleskgenren är en sån öppen och ärlig och naken, alltså på sitt sätt. Så att publiken tar emot en person. Och då måste ju publiken ge så mycket tillbaka också.
Mm.
Så jag tror det är det det handlar om. Jag tror att publiken, eller den burleska publiken, är också en öppen publik.
Mm.
Som kan ta mer, eller är öppen att liksom se mer än vad en annan sorts publik som kanske sitter på ett företag
just
kan
det.
Se. Liksom.
Ja, men just det. Kan det ha att göra med, för burlesk bygger ju mycket på interaktion också mellan artist och publik.
Mm.
Och ja, det kanske är det också du tänker där, att det känns att den här publiken är van att tjoa och tjimma och liksom få delta på ett sätt.
Så, ja, precis. Ja, men verkligen.
Mm.
Så att de är liksom med i showen.
Ja.
Så man inte känner att man står och trollar eller kör magi för en vägg liksom.
Mm.
För det har man upplevt ibland.
Ja, du har det.
Ja, ja. Oj, oj, oj. Det har hänt. Ja. Då är det bara leva glad och fortsätta.
Vidare, Yvonne Zita, fantastiska Yvonne Zita, var här och berättade om sitt liv med burlesken, dina erfarenheter av Paris och relationen med mamma, som jag tyckte var väldigt fin att få höra. Det är alltid roligt att ibland få liksom komma lite under huden på mina gäster. Och också, även om det är väldigt roligt att höra om det här glittriga scentillvaron och artisteriet och allt det där, så är det också fantastiskt roligt att få höra mer liksom bakgrund och livshistoria och mer tankar liksom från livet så där. Och det har ju många av mina gäster varit väldigt generösa med att dela med sig av. Och Yvonne Zita, Du är ju en sån person som verkligen har varit generös med det. Så tusen, tusen tack.
Kan vi prata lite om Paris? För det här tycker jag ändå var väldigt spännande att du började där.
Mm.
Det är inte så många av våra svenska burleskartister som har börjat utomlands.
Nej, precis. Ja, men det är sant.
Ja.
Det är sant.
Hur kom det sig?
Ja, det är en rolig historia. Det var jag var 19 och som många andra svenska 19-åriga tjejer så åkte jag dit med tre tjejkompisar.
Mm.
Och vi bodde i en liten, jätteliten lägenhet mitt i Marais. Och så här, bara hade kul. Jag kan franska sen innan, men jag pluggade lite då också.
Mm.
Och typ letade lite jobb och var mest där för att bara... Vi vill vara här. Ja. Vad händer här? Vad kan man göra i Paris?
Ja.
Och vi var ute typ hela tiden förstås. Och var liksom inne på klubbscenen. Och där på något sätt så fick vi nys om en burleskklubb. Och så var det en av dem jag bodde med som bara... Men du måste ju älska det här. Eller vadå? Det är typ det här du gör. Och vi borde ju gå dit. Och jag bara, ja det låter skitbra. Vi går dit. Men så kom vi för sent förstås till showen, missade hela showen. Och vi bara, nej va, okej, vad är det här? Men det är massa snygga människor här, och vad nice.
Mm.
Och så la min tjejkompis då till producenten till den här klubben på Facebook. Och bara var så här, men kolla, hon letar efter artister.
Mm.
Så hon bara, du borde höra av dig till henne.
Ah.
Hon hade gjort någon statusuppdatering där hon bara, ja men hon letade efter utländska och inhemska artister och ville liksom höll på att producera fler shower. Då så roligt. Vi hade det var också då 2009 var det nog.
Mm.
Med en liten sån här digital kamera. Och Facebook var relativt nytt. Och vi bara okej, vi samlar ihop alla kläder som du har och bara gör en snabb photoshoot och bara poserade lös och liksom och bara valde ut några bilder, skickade till henne och bara, jag har uppträtt i Sverige massa och jag vill gärna gigga i Paris typ. Mm. Och hon nappade direkt på det där och var bara så här, kom hem till mig så kan vi prata om det. Och bara, ta med dig alla grejer som du har. Så då packade jag ner alla grejer och kom dit och var fett självsäker som en kan vara när en är 19 år.
Ja.
Och liksom ute och utforskar stora vida världen. Ja, och så kom jag dit och då var det typ lite audition, vilket jag inte alls var redo för. Men hon bara, okej, vad gillar du för stilar, vad gillar du för musik, bla bla bla. Det här är de showerna som jag producerar och jag samarbetar med de här märkena och bla bla. Hon hade mycket på gång. Och så började vi snacka och vi gillade samma typer av filmer och lite samma estetik. Och så plockade jag upp lite grejer och jag bara, det här. Och hon, Chloe som hon heter, hon är asskön och jätteflippad. Och bara, vi klickade på en gång och hon bara, ja men jag tänker direkt på det här, du borde göra något till det här nu. Kan du dansa lite? Och jag bara, jag kan dansa till det här. Och bara dansade lite och hon bara, det där ser skitbra ut, jag ska fixa någon spons till dig. Och sen en vecka senare så stod jag på scen på en ganska stor burleskklubb i Paris. Och det var massa tv-producenter, det var, för hon kände liksom massa sådana människor.
Men hade du liksom ett färdigt nummer då, eller hur?
Ja, vi skapade ett nummer där och då.
Wow!
Ja, och ja, men, som sagt, jag går mycket på feeling. Och då gjorde jag verkligen det. Jag bara så här, levde mig in i musiken och bara körde.
Sen hade vi ett lite annorlunda program här. Och här ska jag faktiskt berätta en liten rolig historia. Podcasten 6+. Padma och Per, som är programledare för 6+, de skulle jag intervjua. Och som alltid så ska vi ju sitta här på Custom Music Productions i den här fantastiska lilla studion som vi har tillsammans med Andreas Hedberg som sköter ljudet här. Allting var klappat och klart då ett datum var bestämt och vi skulle ses och som vanligt så, ja, av olika anledningar så är det ju lite stressigt med livet liksom. Jag kom väl direkt efter att ha blivit avlöst hemma. Vi måste liksom alltid se till det här med barnet. Att han inte blir lämnad ensam hemma och allt det där. Och så jag skyndade mig hit. Och jag hade kontakt med Per och Padma och nu är jag på väg och vi ses snart i studion och ni kan ringa det här numret ifall jag inte hinner i tid och så öppnar Andreas till er och allt ska vara lugn och ro och frid och fröjd. Bara det att när vi kom hit så var det ingen här. Var var Andreas? Jo, det visade sig att jag hade haft jättebra kontakt med Per och Padma, men inte med Andreas just vid det här tillfället. Så Andreas, du var inte här. Studion var stängd och låst och det fanns liksom ingenting vi kunde göra. Det är ju så lyckligt då i den här historien att eftersom Per och Padma också är poddare så har ju de tillgång till en studio. Så vi bestämde oss väldigt snabbt där för att vi åker in och spelar in det här programmet i eran studio. Så det gjorde vi. Så vi åkte över halva stan och satte oss i studion hos Per och Padma på 6+. Och spelade in ett program där. Så jag får tacka er så hemskt mycket för att vi lyckades lösa den här krisartade situationen och göra ett fantastiskt bra program även då. Ja, men många som håller på med burlesk är ju feminister på olika sätt, kroppsaktivister och så vidare. Och jag tänker liksom, hur ser ni på det? Alltså ni som sexualvetare eller sexualupplysare eller vad jag ska kalla er, sexualpolitiskt kunniga personer, hur ser ni på att man använder kroppen i en scenkonstform på det här sättet? Alltså genom striptease egentligen.
Ja, jag har ju absolut inga problem med det. Jag tycker att en kropp är en kropp. Vi har alla varsin. Så varför ska en kropp vara så tabu eller så laddad? Jag tycker att vi har lite beröringsskräck för nakenhet eller för att använda våra kroppar på olika sätt.
Mm.
Sen är det ju problematiskt med objektifiering och sånt. Men det är inte det som jag upplever i burlesken överhuvudtaget. Jag känner ju till burlesk lite mer i alla fall än vad Padma gör.
Mm.
Sen såg jag min första riktiga burlesk först i våras.
Okej.
Okay. Jag har inte varit iväg på någon show tidigare. Men jag har ju sett lite i filmer och sett rapportering. Och följer ju dig förstås.
Ja.
Så jag är inte helt obildad. Men det är ju en väldigt positiv stämning. Och det är ju också så att du är ju inte ett objekt på scenen. Du är ett subjekt väldigt mycket, känner jag. Så det, jag tycker att det är väldigt bra egentligen att använda sin kropp, om man är bekväm med det, som också kanske ett politiskt ställningstagande eller som ett redskap för att driva någonting.
Mm.
Jag är ju fotograf också, jag tycker väldigt mycket om att fota naket, för jag tycker det blir väldigt vackert. Men det har ju, för mig i alla fall, då inte någon sexuell laddning, utan det är ju konst.
Mm.
Och kanske också ett redskap för att sprida ett budskap. Beroende på vilken sorts bilder du tar.
Ja, visst.
Visst, det kan ju säkert vara kul att fota sexuellt och så också. Men det är ingenting som jag har gjort själv. Och det är liksom inte min grej.
Mm.
Utan jag ser det mer som, ja men det här är snyggt.
Ja, alltså jag tänker ju allmänt att jag vill att vuxna människor ska få göra vad de vill med sina kroppar. Och det som skapar dem glädje och njutning och kickar om man så vill. Liksom. Och tycker man om att vara, att synas på en scen eller man trivs med att vara naken på olika sätt och så så är ju det, ja, nej men det är klart att människor ska få göra det. Och det tycker jag är det sorgliga, som i och med att vi hade ett sexpositivt fokus, att samhället är väldigt sexnegativt, upplever jag i stort. Att det finns väldigt smala mallar för hur vi ska vara med våra kroppar, att förväntningar kring hur vi ska klä oss och hur vi uttrycker oss och speciellt som kvinnor, att man ska inte vara för frigid och för påklädd, men sen så ska man inte vara för, ja men ni vet, hora madonna komplexet och där.
Det blev ju lite speciellt och jag är ju så van med liksom att sitta här och här är det jag som är hemma och liksom jag bjuder hit mina gäster. Men så blev jag liksom, jag blev gäst. även fast det är jag som ska liksom leda samtalet. Så det blev lite speciellt, men resultatet blev väldigt fint. Och jag är glad att, eller det var ju liksom tur i oturen att det var just er jag skulle intervjua den här gången då planeringen inte blev som den skulle. Och tack för att ni ville vara med. Efter den här historien så ska jag berätta om det program som kom sen. Då hade vi burleskveteranen Duchess här. Fantastiskt roligt. Så glad att du ville komma, Duchess. Och så glad att jag hann och haffa dig innan du flyttade till USA med din stora kärlek och försvann härifrån Sverige. Jag hann precis göra den här intervjun innan du flyttade, så jag är väldigt glad för det.
Men du pratade också om industrin, alltså det politiska gentemot industrin. Vill du prata lite mer om det? Du nämnde smink som en grej.
Det hänger ihop med alltså på ett sätt så tror jag burlesk, för mig så tror jag att burlesken uppstod väldigt mycket i det här, eller att det som gör att publik lockas i burlesken snarare tror jag, det är ju inte att man får se naket, för det kan man ju se vad fan som helst billigare än att köpa en klubbbiljett liksom. Utan jag tror att det handlar om just det här att tillsammans med publiken, för burlesken är ju väldigt interaktiv, det är ju mer så här som stand-up eller clowneri eller någonting än något annat typ av sceniskt, för att man har sån himla direkt kontakt med publiken liksom. Men att man då får bygga upp tillsammans mellan publik och scen, så får man bygga upp att det är spännande med kroppen och naket. Och vad finns under handsken? Och det är ju egentligen ingen som behöver undra det. Det är inte som på 1800-talet när man inte såg en ankel någon annanstans. Liksom. Och jag tror att det är det som är lockelsen. Att man så här bygger tillbaka mystiken in i det på något sätt. Så att det är klart att på sådana sätt så relaterar burlesken till massa olika industrier. Och till sexualisering eller liksom helgonifiering av kroppar. Och sen... Jag uppskattar också att det är mycket en queer scen och en ifrågasättande scen och allt sånt där. Så att frågan är hur det då, om det är möjligt för att vara mainstream och fortfarande vara det som är burleska, eller om det liksom inte riktigt hänger ihop där. För pengarna tyvärr går ju tydligt att se att det finns fortfarande mest för normativa liksom, kroppar. Alternativt eventuellt av någonting som kan klassas som freak och konstigt och liksom jätte out there för att chocka. Men det är lite de två ytterligheterna som tar sig vidare till pengar till exempel. Mm. Tror jag mycket.
Efter Duchess så hade vi del 1 av en programserie som jag hoppas att jag ska kunna göra flera program av framöver. Min kropp som feministiskt vapen har jag valt att kalla det. Eller kroppsprogrammet som jag och Andreas säger. Då fick vi besök av Miss Rita Regrets och återbesök av Märit. Och det här var ju liksom ett försök att utveckla burleskpodden. Att göra någonting lite nytt och fördjupande. Också en del i det här sexualupplysande, sexualpolitiska arbete som jag vill bedriva. Vi pratade helt enkelt kropp och feminism.
Men en grej som jag har tänkt ganska mycket på, alltså när man pratar om burlesk, för där blir det ju nästan som ett motsatt ideal. Att burlesk kan uppfattas som mer politisk eller mer feministisk om du inte har en kommersiellt gångbar kropp eller en normbrytande kropp på olika sätt liksom. Och att det nästan blir ett lite skammande av att folk nästan inte tycker att det är burlesk om man har en viss kropp för att den är för snygg eller någonting liksom.
Det är ju spännande.
Och det vill jag verkligen betona, att alltså alla kroppar måste kunna få visa upp sig och liksom göra det på sitt sätt. Och det blir liksom inte, alltså det är klart att det blir ett politiskt statement att visa upp en kropp som bryter mot normer på olika sätt liksom. Och det behövs verkligen normbrytande kroppar på scenen i burlesk. Men det betyder ju inte att så här normkroppar inte ska få vara där.
Nej. Liksom. Och att de inte kan vara ett politiskt statement i sig också.
Mm.
Precis, för jag nu blir det så här, hur ska jag få ihop det här? Jag har så många tankar i huvudet nu, men det här med att vara nöjd är ju också väldigt komplext. Mm. För å ena sidan så får vi ju inte vara missnöjda med våra kroppar. Mm. Men å andra sidan får vi ju inte vara riktigt nöjda heller. Mm. För det är ju på något sätt det samhället säger till oss att hela tiden, vi ska ju förbättra oss och vi ska ju inte vara nöjda. Samtidigt får vi ju inte göra vissa saker, får inom situationstecken. För det är mycket som är fåfängt också. Och att man tänker att fåfänga, det är ju någonting dåligt. Och det här är ju någonting som jag har tänkt så extremt mycket på genom mitt liv. Liksom, hur fåfäng får jag vara? Hur liksom mycket får jag tycka illa om min kropp? Och hur mycket får jag förändra den för att fortfarande bli omtyckt? Eller liksom accepterad för det? Vilket också har resulterat i att jag inte har opererat mig. Jag har inte opererat mina bröst. Jag har inte fettsugt mig. Men jag har tänkt på det. Mm. Tänk om jag hade gjort det. Vad hade hänt? Tänk om jag hade blivit nöjd?
Så jag hoppas att vi ska kunna göra ett till sånt här program. Och jag bjuder gärna in både gamla som nya gäster. Gäster som har varit här förut och gäster som aldrig har varit här för att prata om det. Så här slänger jag ut en liten invit för det. Apropå det så hade vi ju återbesök här efter det av Harley Quinn. Älskade du, älskade Harley Quinn. Så fantastiskt att få ha dig här igen. Du är ju en kär vän, både till mig och till Burlesque-podden.
Du har ju, ja, sen sist, du var ju för sig på väg in i mer fetischscenen då också, tror jag. Mm. Men nu är det ju som att du har verkligen hittat dit.
Ja, alltså den här konversationen har ju du och jag haft privat. Att du bara, jag stöter fetish-grejen.
Du bara, give me more.
Och jag bara, you can get some girl. Ja. Nej, men tack för stödet.
Ja.
Det är tack vare dig, såklart. Nej, men absolut, en stor bit är ju det. Men ja, absolut. Jag gillar att blanda in det. Alltså mycket, många av de jobben jag har som jag så att säga blandar upp med liksom mer rena burleskframträdanden eller dansperformances, det är ju go-go dance.
Mm.
Och där får jag någonstans ut, liksom, jag får leva ut det här med att jag tycker jättemycket om så här latex, hur det sitter på kroppen och det är liksom de här härliga formerna som skapas liksom, när du rör dig i latex och det. Det går väl ihop med go-go dance.
Så fint att få sitta här och prata med dig. Och jag kommer att återkomma till dig för att vi har ju också ett annat program som jag snart ska berätta om. Ett specialprogram om burleskfestivalen då du också var med. Så när vi spelade in Harley Quinns program så gjorde vi två stycken inspelningar. Så vi gjorde både det här återbesöksprogrammet och så gjorde vi ett klipp till specialprogrammet för burleskfestivalen. Men jag återkommer till det. Efter Harley Quinn så hade vi besök av DJ Fashio Nasty. Mycket spännande program tycker jag. Ännu ett sånt här program där gästen får mig att liksom hamna i kanske banor där jag inte hade tänkt att vi skulle hamna. Men där utgången blir väldigt fin och väldigt intressant. Väldigt bra. Vi pratade om glamour till exempel, vilket blev en väldigt, väldigt intressant diskussion. Och där vi kom in på perspektiv på just begreppet glamour som jag nog aldrig har tänkt på tidigare. Tack Fashio Nasty, Åke Kapelin, för det. För att du liksom vidgade mina vyer lite grann. Det var väldigt fint.
Nej, det är också en intressant aspekt av det där att som det tror jag Valerie Steele diskuterade också i den här intervjun jag läste med henne, att det kan vara, dels kan det ju vara själva skon som man går igång på i sig, men också för vissa handlar det ju om idén om bäraren av skon.
Ja.
Och då kommer man in lite på det här med mina liksom, teorier, om ska säga, om begreppet glamour.
Aha.
För att, menar, om man ser en person, oftast är det då en kvinna man ser ute på stan som har väldigt höga klackar på sig, då har hon ju gjort ett medvetet val att ha dem på sig Mm. Och vi vet ju alla att höga klackar inte är de mest praktiska skorna att ta på sig. Så då har hon ju valt att sätta det visuella och det estetiska framför det praktiska. Och det är lite för mig definitionen av glamour. När man liksom väljer det visuella och jag vill vara snygg snarare än jag vill vara bekväm. Och för vissa då kanske det är en, liksom en idé eller en fantasi om så här, ja, den här kvinnan måste vara extra sexy för hon har valt att göra sig obekväm för att vara snygg. Medans andra då kanske bara liksom räcker med en sko för att de ska gå igång.
Ja. Just det, men då menar du att, att det liksom i den fetischistiska läggningen också kan ligga i att man tittar på en sko och föreställer sig det som ska ner i skon.
Precis. Det finns ju vissa då kanske som är mera fotfetischister som kanske föredrar sandaletter och sådär som inte döljer foten men som ändå liksom visar upp den på ett smickrande sätt.
Just det.
Men jag är väl sådär mer att jag kan få det där pirret i magen när man ser ett par snygga skor. Men det är liksom kanske en tanke på hur det skulle kännas att ha dem på sig. Liksom. Hur snygg jag skulle vara och vilka kläder jag skulle ha till de där skorna och hur det skulle kännas att gå i dem så.
Ja, men det där kan jag relatera till. Så är ju jag också. Jag
hjärtat
tänker ju
börjar klappa lite extra sådär. Man bara känner, måste ha.
Efter DJ Fashionasti, eller Åke Kapelin som vi också kan säga eftersom du heter ju så, så hade vi del 3 av det här Club Kids som jag berättade om tidigare. Och då fick vi besök av Anna och Bodil som båda sitter i styrelsen för Dekadans Stockholm. Så det blev liksom både ett sånt här Club Kids-program men också ett program som handlade ganska mycket om just Dekadans. Det som var roligt här var att vi kom in på en ganska djup diskussion kring sex och sexualitet och samtycke och BDSM och utlevnad. Någonting som jag har fått frågan utifrån från er lyssnare om att ni gärna vill att jag tar upp lite mer eftersom det kanske finns liksom men funderingar, frågetecken och en vilja att veta mer ifrån er helt enkelt. Så jag är väldigt glad att vi kunde ha den diskussionen och att vi kunde gå in på det lite mer liksom helt enkelt.
Så, men vad tror ni, jag har ju en egen teori, men vad tror ni liksom att det beror på att det just är vi? Eller vi som har tagit initiativ att vi ska kunna ha sex på en klubb offentligt till exempel. Ja. Snarare än, nu fattar jag att jag liksom generaliserar ju jättemycket här. Det är klart att det finns swingersklubbar och det finns andra typer av fester. Absolut. Men just klubbar på det här sättet, där man också kan dansa och dricka alkohol och liksom, så vidare.
Jag tror att redan är att man har öppnat den dörren. Man har liksom öppnat en dörr till att titta på sex och sexualitet som någonting annat. Och då är man mer öppen. Man är inte lika rädd eller så här nervös inför att öppna flera dörrar sen också och se vart de leder till. Utan om man har öppnat den dörren, man har gått ut genom den och bara, oh, det här var roligt. Ja. Så vill man liksom kolla vad som finns bakom de andra också.
Ja.
Och det är nog det jag tror som, det är nog därför vanliga pubbar i Stockholms stad till exempel inte har dark rooms.
Ja, hur skulle det funka?
Ja, precis. Ja, den raggningsmarknaden.
Ja,
herregud. Där kan man säga köttmarknad.
Ja. Men det är ju det. Det är ju mycket värre och hårdare.
Ja, absolut. Ja, men det var det jag liksom också första gången jag var på Deka. Jag återkommer till det. Men att det verkligen var.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, men den där känslan av att så här, det är ju inte på något sätt liksom, när man är ute på en vanlig klubb så vet ju alla att, eller okej, allting handlar ju inte om sex, men det mesta handlar ju om att man ska ragga liksom.
Få hem någon,
ja. Hemsläpp liksom, så. Mm. Och går man då på en liksom, ja men en BDSM-fetischklubb, så är det ju oftast ganska underförstått att folk kommer ha sex. Och det kommer ske här. Liksom. Mm. Mm. Oavsett hur den sexuella handlingen ser ut.
Det är ju enklare.
Det är ju enklare. Och det är lite så här. Ja, men okej, vi tänder på varandra. Då kan vi ju gå och göra någonting åt det då. Mm. Då behöver vi liksom inte vänta tills. Och det behöver inte heller vara så himla ett spel att spela heller. Utan det kan vara mer. Ska vi göra den här grejen ihop? Liksom. Mm. Behöver inte vara så. Men det kan vara det.
Ja.
Det blir lättare, som sagt. Liksom.
Jag skulle vilja formulera det i så här en slogan.
Ja.
Ja, samtycke i luften.
Ja.
Samtycke i luften.
Ja, mycket bra. Ja.
Lite love is in the air.
Ja, liksom. Samtycke.
Ja. Ja. Vill du förklara det där? Nej, men, ja, jo, men jag tror att det är mycket när man pratar om så här klubbkultur. Eller kultur överlag. Mm. Vad brukar det vara för kultur på ett vanligt uteställe? Ja, men det är ju mer den här att man kanske går ut med killgänget, nu generaliserar jag. Mm. Och sen så liksom är ju det där, det ligger en liten press på att du ska ju få hem någon ikväll, för annars är du inte riktigt man. Eller? Ja, nu hårdrar jag det. Kanske någon blir provocerad. Men, och sen så är det ju då att då kanske man inte tänker på det här. Oj, men jag kanske ska kolla med den andra personen att det är okej att jag gör någonting. Och då blir det den här osunda kulturen av att man raggar för hårt eller man tar på någon fast man inte får göra det.
Mm.
Medan den här typen av klubbliv som vi pratar om, med undantag för när det inte finns några regler. För då är det inte, tyvärr så är det inte liksom lika tydligt. För då kommer den här andra kulturen in.
Mm.
Men om den som vi pratar om så är det mer uppstyrt.
Ja.
Man vet liksom, det här är de reglerna som gäller. Mm. Förhåller till dem.
Mm.
De som också när man pratar om klubben med BDSM-utlevnad så är det ju liksom i kulturen att du måste förstå dig på samtycke. Sen är det vissa som inte kommer följa det ändå och det är jättetråkigt. Men kulturen är liksom samtycke och det är det jag känner att det är samtycke i luften.
Ja. Men det är en väldigt bra sammanfattning, för det är väl det jag menar också. Alltså att det är mer öppet på det sättet att det liksom är lättare att prata om sex och liksom sex händer. Men det är också det här hela tiden kolla av samtycke. Att det finns där. Mm. Liksom det är en naturlig del av det. Eller det ska i alla fall vara det. Och jag tycker att det är det till stor del.
Mm.
Ja.
Sen hade vi alltså det här fantastiska, stora specialprogrammet för Burleskfestivalen. Stockholm Burleskfestival gick ju av stapeln 12 och 13 oktober här i Stockholm. På Södra Teatern och på Nalen. Och lagom i tid till det så hade vi alltså ett specialprogram här från Burleskpodden. Då var Harley Quinn här och pratade. Loka Lamores var här och pratade. Och sen hade vi producenterna Fräulein Frauke och Jean-Paul Bichard här. Det här är ett program som både lite på engelska och lite på svenska. Och där ni lyssnare fick veta lite grann om bakom kulisserna på den här festivalen. Mycket roligt.
Can you tell me and the listeners a little about what is the Burlesque Festival here in Stockholm?
Well, if you think about it as a kind of networking event primarily, where we're trying to pull together performers from around the world so they can interact, they can learn from each other, and of course the kind of the benefit of that for Stockholm is that we have amazing performances for two nights. But we primarily see it as being obviously a, you know, an amazing show, but really importantly, how to show a kind of inclusive event, and like I say, is give people something they can kind of interact with each other with.
Yes, but it's because it's not only the shows; it's workshops.
Yeah,
as
it's
well.
Workshops. Yeah. It's kind of mingles. We have a Sunday brunch where we get everybody around our house.
Yes,
you know, so it's trying to get across this idea that, you know, that when people travel and put that effort in, that they're getting something more than literally just getting up on the stage, which is a lot, but we want it to be a lot more than that. And there's nothing better than going to a festival and seeing, you know, some of the best people from around the world. And also your peers, you know, people who are similar to you in terms of your career, but who've got very different approaches, different styles, you know, different kind of approaches to gender and aesthetics. So it's, yeah.
And also, I mean, it's so wonderful to produce something so big. It has a great reputation, both in Sweden, which we're very proud of, and also internationally, and in such beautiful venues. So we're going to be at Södra Teatern again in on the Friday night, which is, I mean, literally one of Sweden's most beautiful theaters.
Yes.
It's, you know, it's big. It's gorgeous, and it's really, really fun to, for us who mostly do shows, which is more about nightlife and kind of interactive, you know, a kind of more spontaneous space in a way. It's really fun to have a seated audience.
Yes.
And then on the Saturday, we are in our normal home venue, Nalen, which also is so gorgeous. And it's really nice to kind of have those two, which is a standing audience and more of a party.
It's like a rock concert.
Yeah, it's like a burlesque rock concert with literally the best performers in, like you said, Jean-Paul, like different styles that you can put together that you can't put together in a show. It just it isn't budget and it isn't time to put so much in. So as a producer, I feel like it's such a complete luxury to be able to like to kind of say we want a little bit about literally everything or you know, almost everything that everyone coming to this show, like taking part of this festival this weekend, will have a different opinion or feeling what their favorite act or performer or, you know, experience is. And that is something that is, you know, really unique with a well-crafted festival, I think.
Yes. Jag tänkte, nu har jag inte förberett dig på det här, men om du har några så här minnen eller någonting speciellt som du kommer ihåg ifrån. Ska vi ta ditt första år till exempel?
Ja. Där har jag ett jättetydligt minne som jag så här, jag blev så här varm i hjärtat. Det var Tigger var med under den festivalen.
Ja, just det.
Och han hade ett nummer som heter The Emperor's New Strip. Alltså som lite The Emperor's New Clothes.
Ja, gud. Åh, gud, jag kommer ihåg det.
Ja. Och han, ja, precis, han kommer ju ut helt naken. Och,
det var så bra.
Och kör sitt nummer med, alltså liksom gestikulerar, eller liksom spel. Jag kan inte vad man ska säga, mimar att han har kläder på sig. Och liksom låtsas ta av sig. Och då efterfrågar han en person som kan låtsas gå in och hjälpa honom få upp en klänning som sitter fast. Och jag liksom upp med handen och så blev jag. Och jag var så glad för det var så häftigt för han gjorde det här så bra. Så att man tänkte ju nästan att han har kläder på sig. Så jag fick komma in och liksom stå och brottas med den här osynliga dragkedjan. Det finns en bild på det också när jag står. Ser väldigt bekymrad ut. Liksom. Han försöker liksom täcka över det och se glad ut.
Vad roligt att du tar upp det här. För det här är också en av mina favoriter som jag brukar tänka tillbaka till. Så här. Fan vad bra det var.
Alltså det var så, himla roligt. Att, och att jag liksom fick vara en liten del av det häftiga
just
numret. Det är så himla kul. Det är sånt som man kan råka ut för som stage kitten. Jättekul.
Var du nervös då?
Lite grann. För jag tänkte så att jag måste ju liksom, det måste bli bra. För att alltså, han var ju han är ju som stor känd artist. Jag tror han var en av headlinersna då också. Och jag ville verkligen bara, jag måste göra det här rätt. Men jag gick in för det och liksom använde så mycket skådespelartalang som jag har. Och det, jag tror att det funkade. Så. Och han är så himla duktig. Sen efteråt gick vi ju in och bar ut också låtsas kläder.
Ja, just det. Men gud, jag älskade det numret.
Ja, så himla. Ja, det är så roligt.
För liksom riktigt helt naket, det ser man ju inte så ofta ändå.
Nej, det är ju inte vanligt. Så jag tänker också att det måste ha varit ganska mycket av en chock för publiken att han kom ut liksom verkligen spritt språngande naken. För annars så täcker man ju ofta alltså liksom könsorgan och ofta så är ju bröstvårtorna också täckta. Men här, det var verkligen, han gick all in.
Ja, verkligen. Hörru du, vi ska prata lite om burleskfestivalen. Och jag skulle gärna vilja höra vad du har för relation till den.
Det är ju en lång relation. Mm. Den har gått igenom många faser.
Ja.
Vi har historia, kan vi säga.
Ja. Det var det jag visste.
Ja.
Ja.
Så du har jobbat liksom bakom scenen med den här festivalen?
Ja, bakom scenen och på scenen. Ja. Det är ju någonstans där jag upplevt att allt varit som mest och bäst strukturerat som stagekitten. Du har ju varit där själv och sett Freja Furch, som hon heter, in action. Alltså det är nog världens mest strukturerade stagekitten och stage manager.
Det är så.
Hon är ju helt fantastisk. Då går ju hon in som chef över de andra stagekitten på ett fantastiskt sätt.
Mm.
Och bara, du vet, så här, du har ansvar över det. Mm. Nu är det här numret med en massa mjölk och mjöl. Det kommer vara stänk över hela scenen. Någon ska spruta eld. Du tar det, jag tar det. Så löser det sig allting jättebra.
Ja, jag kommer ihåg, vi har ju varit med en gång. Det var ju 2015 när vi skulle spela där på Södra Teatern.
Ja.
Och då träffade vi ju på dig och Freja Furch. Ja. Och jag kände, eller men från bådas era håll, att det var väldigt så här... Ni hade koll.
Ja.
Ja, och men fortfarande var väldigt hjärtliga och trevliga och bemötande.
Åh, vilken tur.
Ja.
Det är liksom, då är du ju så inne i din bubbla när du jobbar med det där. Mm. Så att då,
just det.
Det blir lite så här, nicka och le. Det här blir bra det här.
Ja. Det var också väldigt kul för att i år så jobbade jag faktiskt med Burleskfestivalen. Så jag var en del av teamet bakom. Och väl på plats så fick jag ta hand om artisterna. Artister från hela världen. Jättehäftigt och kul. Jag fick också sälja lotter till förmån för bröstcancerfonden. Det här Oktoberfest som vi har pratat lite grann om här i Burleskpodden också. Vilket ju är en sak som återkommer i samband med Burleskfestivalen varje år. Och där är också tillkommer en tävling. Tävling i Tassel Twirl. Så att det jobbade jag med, så det kändes liksom lite speciellt med festivalen överhuvudtaget i år. Jag har ju en personlig relation till Stockholm Burlesque Festival sedan tidigare. Jag har ju besökt festivalen såklart sedan 2013 tror jag. Sen har vi också uppträtt på festivalen, jag och Ludvig, vid 2015. Burleskpodden har också varit sponsor till Burleskfestivalen förra året. Och så fick jag vara med och jobba som team och även sända det här specialprogrammet i år. Så det känns kul att liksom ha en relation till den här festivalen och att ha fått vara med under årens gång och liksom haft en del i det hela tiden. Så tack Harley Quinn, Loka Lamores, Fräulein Frauke och Jean-Paul Bichard för att ni var med på det. Och jag vill särskilt också tacka Felicia, Fräulein Frauke och Jean-Paul Bichard för att ni så fint har stöttat Burleskpodden genom hela vårat liv. Tusen tack. Efter det programmet så hade vi ett lite annorlunda program. Jag bjöd hit popartisten Miss Henrik. Han var väldigt intresserad av att komma hit och han vet ju inte så mycket eller liksom har ju aldrig varit så insatt i burleskvärlden tidigare. Men när jag frågade honom om han ville komma hit så sa han ja direkt och var väldigt entusiastisk och glad över att komma hit. Någonting som jag blev väldigt glad för. Miss Henrik är liksom en av de artisterna som jag har lyssnat väldigt mycket på senaste tiden eller i många år. Jag tycker om dig jättemycket och det var så roligt att få intervjua dig och höra om ditt liv och ditt artisteri och din historia. Jag tänkte bara avslutningsvis, eftersom det ändå är Burleskpodden, har du någon relation till burlesk?
Jag har en relation så som jag har till, jag tänker mig så här, som jag sa innan, en New York 70-tals gayklubb, så har jag till burlesk också. Det känns så sjukt spännande och jag vill ta större del i det, men har varit lite rädd för allting som har med det. Men nu, senaste tiden, när jag verkligen har börjat komma tillfreds med mig själv, så är det... Det ingår i hela den världen som jag känner att det här måste jag träna på mer. Så jag har en en fascination och en längtan efter att vara med mer, men jag har inte någon relation som liksom vad jag talar om nu.
Nej.
Du måste ta med mig på någonting.
Jag tänkte precis säga det. Jag ska ju fan göra det.
Ja.
För du måste få uppleva den här världen.
Ja, det vore skitkul.
Jag tänker ju liksom att burleskpodden framförallt handlar ju om burlesk. Men det ska ju också innefatta andra scenkonstformer som liksom har med sex eller sexualitet att göra, där artisteriet eller där artisten använder sexualitet i sitt sceniska uttryck. Och det är ju någonting som Miss Henrik verkligen gör. Och därför så tycker jag tycker ju liksom att han eller du passar så himla bra att vara med här i Burleskpodden. Och därför är jag väldigt glad att du också tyckte det och att du ville vara med. Så tusen tack. Vidare hade vi Tess från Stockholm Dolls här. Tess, underbar människa med så många roliga kreativa idéer. Märker verkligen att det bara sprudlar och det snurrar i huvudet av en massa kreativitet. Väldigt roligt att få höra dig prata om dina monster och din fascination för glitter och skräck. Mycket, mycket roligt. Härlig person är du.
Och det är väldigt spännande, då tänker jag kopplingen skräck och sex, alltså burleskens sexighet.
Ja, oh, tänker verkligen.
Du kring det? Uh-huh.
Och jag kommer bara tänka på mina gamla sexdrömmar.
Wow!
Farligt, spännande. Farlig kombination.
Okej, okay, ja.
Jag byggde mina första klädbyggen som varit mer säljobjekt. Det var ju först medeltida och sen latex.
Ja.
Och latex är väldigt mycket, jag gillade klassiska 40-talsstilar med längre kjolar och sånt. Mm. Men gjorde de lite mer catsuit och stora hattar till. Och där fick jag in lite skräcktema.
Mm.
Men jag har ju alltid monsterfantasier, så jag har alltid drömt om ett litet monster på axeln eller som går med bakom mig.
Ja.
Det är mina pojkvänner.
Ja. Oh. Gud, det här tycker jag är superspännande, verkligen.
Ja, det är helt underbart.
Mm.
Margit Sandemo skrev ju mycket om det också. Det var alltid väldigt sexuella monster i de böckerna.
Ja.
47 böcker sträckläste.
Ah. Fantastiskt. Gud, det här är liksom en värld som jag nog inte riktigt har tillgång till. Sådär. Så jag blir jättenyfiken.
Vad kul.
Mm.
Efter Tess från Stockholm Dolls så hade vi Miss Rita Regrets här. Miss Rita Regrets som också var med i kroppsprogrammet. Fint att också kunna få göra ett helt program med dig.
Jag egentligen inte... Jag älskar det här med fjädrar. Glitter är någonting som jag har upptäckt ganska nyligen.
Okay.
Alltså hela den. Ja. Alltså för jag alltid, när jag var barn, och det är det jag menar med att så här, jag tänkte att jag alltid håller på med det här. Men så var det ju verkligen inte.
Nej.
För när jag var barn så var jag inte alls en så här, vad ska man säga, tjejig. Jag hatar att säga så, men jag gillade inte... Eller jag brydde mig helt enkelt inte om alla de här liksom feminina attributerna som väldigt många andra barn flörtade med och liksom lekte med. Utan det var helt ointressant för mig. Det var först när jag blev tonåring och jag började hålla på med alternativa stilar och liksom började testa mer sån sminkning som jag kom in på hela det spåret.
Mm.
Och där fanns ju inte någonting med. Liksom. Det var ju eyeliner och så var det kajal och hela det köret. Men det var ju inte glitter. Det var ju liksom... Jag kan fortfarande inte måla naglarna. Jag har ingen aning om hur man gör. Det känns himla fantastiskt. Det är så många som kommer till mig och bara, kan inte du hjälpa mig att sminka mig? Jag behöver så mycket tips. Och jag är så här, varför kommer du till mig? För jag har precis lärt mig. Jag har ingen aning. Så att jag är mer åt en vintage älskare än vad jag är en glam tjej liksom, och artist.
Okay.
Tredje och sista medlemmen av Vaudevillains Burlesque Variety som vi ju har haft här i Burleskpodden. Både då Miss Rita Regrets, Lady Rivet och Harley Quinn är ju del av den här trion. Så jag är väldigt glad att ni alla tre nu faktiskt har fått vara här. Och jag skulle vilja, jag hoppas att det här kan bli sant, men det skulle vara jättekul om ni alla tre ville komma hit någon gång och vara här tillsammans. Så här kommer en inbjudan till er. Hoppas att ni tar emot den. Och Miss Rita Regrets, det var faktiskt årets sista program. Och ja, 15 program blev det 2018. Och som jag sa, jag tror att vi kommer att köra ungefär 15 program till 2019 också. Ännu så länge så är det lite hemligt vilka gäster som jag kommer att bjuda hit. Men helt klart så kommer det bli fantastiskt. Nu har vi ju liksom jobbat in Burlesque-podden. Vi har ju funnits i lite drygt 2 år nu och vi kommer jobba på. Jag kommer också att jobba på. Det blir ju lite sådär när jag har mina gäster att så här, jag delar ju med mig lite grann av mig själv för varje gång. Så att jag tänker att ni har väl kanske lärt känna mig på något sätt genom, om ni har lyssnat på programmen liksom, så får ni ju alltid veta någonting. Men jag är ju delägare i Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB tillsammans med min man Ludvig Lundgren. Det är vi som har gjort vignetten till Burlesque-podden bland annat. Vi kommer ju vara ute och spela. Vi kommer också att göra, tada, The Adventure of the Year. Vi ska till New York. Så jag hoppas att jag ska kunna jobba med Burlesque-podden så mycket som jag har gjort i år. Och att vi ska kunna få ihop 15 program. Även fast det här står för dörren för oss. 3 månader i New York ska det bli, en inspirationsresa. Och nu har jag sagt det out loud, så nu kommer det bli så. Det är klart det kommer bli så. Men bara så att ni vet vad som händer i mitt liv. Och nu ska jag inte prata så mycket mer, utan nu så ska jag bara tacka igen Andreas Hedberg, min vän och fantastiska kompanjon. Tack för att jag får vara här i din studio. Tack för att du klipper, redigerar och gör så fina program till mig hela tiden. Jag värdesätter både våran vänskap och vårat samarbete högt, högt. Så tusen tack till dig. Tack till min man Ludvig Lundgren för att du stöttar mig. Och fortsättningsvis låter mig ta av våran företagsbudget för att förverkliga den här drömmen jag har. Tack till alla som har varit gäster här under året. Ni, utan er så hade det ju aldrig blivit någon podd. Tack för att ni har varit så generösa och delat med er och så roliga och så allvarliga och allting bara. Fantastiskt, tack. Tack till alla som har hört av sig och vill vara med. Jag ska bjuda in er nu. Det kommer inbjudan, jag lovar. Så tack till er. Vi kommer höras snart igen. Och tusen, tusen tack till alla er som lyssnar. Fantastiska människor. Och extra tack till alla er som hör av er och som berättar hur bra ni tycker att det är och som kommer med funderingar och som vill diskutera och det här som liksom gör att Burlesque-podden kan få leva och utvecklas. Och ja, alltså jag behöver verkligen de här kommentarerna som ni kommer med. Det är fantastiskt. Jag klarar mig inte utan dem, för ibland så känns det som att man liksom, man vet inte riktigt varför man jobbar så hårt, men så är det någon av er som hör av sig och säger att fan vad bra det är liksom, och då får man ny energi. Så det är jätte, jätte värdefullt. Jag skulle vilja be er här ute, ni som lyssnar, att gärna prata om Burlesque-podden. Tipsa era vänner om att vi finns. Jag vädjar. Vi behöver fler lyssnare. Det handlar om rent ekonomiska bekymmer. Ju fler lyssnare, desto större chans att Burlesque-podden kan få leva vidare och fortsätta vara så här bra och fantastiskt och fint som jag och ni då uppenbarligen tycker att Burlesque-podden är. Så prata gärna om Burlesque-podden, dela oss gärna i sociala medier, bjud in folk att gilla våran sida på Facebook. Gilla våran sida på Facebook, följ oss på Instagram. På Facebook heter vi Burlesque-podden. På Instagram har jag ett samlat konto för allt det jag gör som heter jazzproduction.sweden. Och sprid ordet till nära och kära och bekanta. För att vi behöver alla supportrar, alla lyssnare vi kan få. Så, nu har jag hållit ett litet brandtal. Hörrni, kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket för 2018 och välkommen 2019. Nu kör vi!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.